Podplay.
Och jag bara så här, jag sitter så och jag tänker så här, hjälp. Hjälp. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte gå ut. Jag kan inte kolla på personal. Det finns ju ingen. Inga ungdomar är med mig. Jag är bara med mig själv. Och då så tänkte jag, nej, jag har ingen aning vad jag ska göra. Så att jag tänkte så här, okej, det finns kameror. Det var jag tydlig med att okej, det finns kameror, men jag vill inte att han ska se att jag vet att det fanns kameror där. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite för att jag var rädd, helt ärligt. Jag tänkte, okej, men jag låtsas med lite så kanske han lämnar mig i fred sen.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Amina. Välkommen hit till podden.
Tack så jättemycket.
Och hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
Varför jag vill vara med i podden är för att jag vill kunna nå ut till yngre och vuxna. På grund av att man ska kunna våga anmäla. Man ska inte stänga in sig själv på att ja, du vågar inte göra någonting för att någon annan tänker att det inte går. Du gör det för din skull. Det är därför jag vill kunna nå ut till dem.
Och vad är det du kommer berätta om här idag?
Då jag kommer berätta om att jag bodde på ett hem. Cis-hem kallas det. Och då var det en man som jobbade där som gjorde sexuella trakasserier.
Det här är ju en händelse som hände under din tonår. Kan du berätta lite kort om, du sa att det här hände på ett cis-hem, men när du kom till det här cis-hemmet, visste du om den här mannen på en gång eller?
Det är så här att jag har ju bott på det cis-hemmet innan i de 10 dagarna, så jag har vet vem det är. Och han var min trygga punkt innan, för att jag skulle bara vara där 10 dagar. Så flyttade jag, men så funkade det inte riktigt för att jag var ung och dum liksom. Jag lyssnade inte på regler. Och då så flyttade jag mig tillbaka till det cis-hemmet och då jobbade ju han kvar där.
Så du var på cis-hemmet, du fick flytta därifrån och sen kom du tillbaka.
Ja.
Om du beskriver själva bortom den här mannen, hur var det här cis-hemmet, hur såg det ut och miljön och ja, för de som inte vet alls hur det är.
Alltså cis-hem är ju för folk som inte kan vara ute kallas det. Så att vi till exempel, miljön där är väldigt instängd. Det är inte fritt att gå, du är personalen som kan låsa upp dörrar för dig. Och du har bestämda tider. Så att det är väl liksom strängt för att du ska kunna förstå vad du gör för konsekvenser. För att inte göra det vidare och inte komma tillbaka till cis-hem. Så är det med hemmet mest.
Hur var människorna som var där? Både de som bodde där men också de som jobbade där?
Oftast på cis-hem, och mitt cis-hem är faktiskt väldigt bra personal, hade jag. Min chef är underbar där. Och ungdomarna, det varierar jättemycket. Det kan vara kaos till ungdomar till jättesnälla ungdomar. Så att det beror på vilka det är, skulle jag säga.
Hur skulle du säga att du mådde och kände dig där?
Alltså såklart, man tänkte ju, det var inte roligt att komma tillbaka dit. Ja, det är jag igen här. Men jag kände ju att jag ändå, jag vill skapa ett nytt kapitel. Så jag kände, okej, nu är jag tillbaka här. Okej, då får jag göra det bästa av situationen, tänkte jag, när jag kom dit.
Och den här tiden då, du visste om den här mannen då, när du kom tillbaka?
Ja.
Hur var det? Så hur var han på jobbet och hur var han mot dig?
Den första gången jag var där 10 dagar så bemötte han mig jättebra. Alltså han hjälpte mig allt, jag kunde prata med honom om allting. Det kändes som en extra pappa för mig. Och det är väldigt ovanligt, men det blev så för att vi hängde väldigt mycket. Jag liksom mådde inte jättebra i den tiden. Så att det kändes som en trygg punkt där som verkligen någon bryr sig om en. Då kände man, absolut, jag kan prata med dig om allt. Du sitter alltid med mig, du vill alltid att jag ska bli glad. Och alltså, han hjälper mig med mycket, så att det kändes väldigt skönt att ha det.
Kände du att du kunde öppna dig för honom?
Ja, jag öppnade mig väldigt mycket för honom. Varenda gång när han kom till jobbet så hade vi sån här avstämningssamtal. Typ, hur gick det? Hur går det för dig? Behöver du något bättre? Och han gav mig liksom, jag fick gå ut med på promenader. Jag fick åka på utresor. Så att han gjorde mer möjligheter, för att jag har ju liksom ADHD. Och det var det som stoppade mig lite med mina impulser och konsekvenstänk då. För jag hade inte hanterat min ADHD. Så att han hjälpte mig väldigt den biten, skulle jag säga.
Hur var han... Ja, hur var han för övrigt mot kollegor och de som bodde där? Finns det något annat du kan berätta om honom som person?
Ja, han har då jobbat där i 30 år och många kollegorna där har också jobbat väldigt länge. Och han var väldigt glad, sprallig som också person. Han tog plats, många gillade honom. Alltså, jag var där, jag såg inte en enda ungdom som inte gillade honom faktiskt. Så han var väldigt omtyckt där inne med personalen och ungdomar.
Hur skulle du säga... att tiden var där inne, och vad var det första som inträffade med den här mannen som du nu i efterhand tänker att det där var nog en varningsklocka?
Då vaknade jag på morgonen som vanligt och äter frukost, och då jobbar jag ordinarie personal på morgonen. Allt sker som vanligt, man går i skola, man äter frukost, inget mer än det. Så kommer jag tillbaka efter skolan och då börjar kvällspersonalen. Så jag sitter ju i soffan och de andra ungdomarna spelar tv-spel, tror jag. Och då så kommer han och jag bara, hej, det var länge sedan. Och såna grejer som vanligt. Och sen så var jag jättesugen på glass. Så att jag ville ju verkligen ha glass, så jag frågade honom när han satte sig på soffan. Och då så, satte jag mig på en fåtölj, och då satt han också sig på en fåtölj. Och då var jag så, jag kollade upp på han och jag bara, snälla, kan jag få glass? Så här, för man vill ju ha glass. Egentligen man inte får. Och då så kollade han på mig och sa så här, jag skulle gärna vilja kyssa dina läppar. Och då blev jag chock. Jag visste inte vad jag tänkte på. Jag tror jag blev blackout, helt ärligt. Jag bara typ skrattade. För jag tänkte, vad hände här? Du har aldrig sagt så. Jag tänkte, men jag kanske inbillar mig. Alltså, det var den nivån av vad jag tänkte. Han har aldrig varit så innan. Och då ska jag påpeka, nu har vi bara vikarie och ersättare och han är ordinarie. Och han har ju alltid team, han jobbar med två kvinnliga personal och de jobbar inte den dagen innan, och det har inte hänt innan. Så jag tänker, okej, men ja, jag skrattar åt han och jag bara, här, men kan jag få glass? Och så gädde han mig glass då efter. Och så tänkte jag inte jag mer på det faktiskt. Och då så här, enskild avdelning kallas att jag måste bo ensam från ungdomarna. För att jag var väldigt stökig på avdelningen. Så på kvällarna bodde jag ensam för att de ville jobba med mig mer själv. Så att då så han kom dit, och då hade jag 2 timmar ute på avdelningen fritt. Och då hände inget. Vi spelade pingis. Efter det så går vi in och kollar på tv. Vi hade roligt. Sen behöver jag faktiskt gå in, för jag har tid att gå in på enskild avdelningen. Så att då går ju liksom mannen in till mig. Och då ska jag vara tydlig med detta också, att... man får inte vara ensam där med en hela tiden. Det måste bytas personal. Men där har vi bara vikarie. Så att han är ordinarie.
Så personal fick aldrig vara själv med. Man var alltid tvungen att ha 2 stycken ur personalen tillsammans.
Ja, det brukar vara så. För att man vill vara säker på sidan. Men nu var han själv. För att nu var det vikarie som behövde vara där. Och de var få personal. Och jag kände ju inga problem med det. Jag ville ju jättegärna vara med själv med han. Så han kom ju till mig på enskild avdelningen. Inte med i första början. Och där sprack det. Jag vet ju inte vad som hände. Jag tänkte, okej, men vad hände när vi gick in för de dörrarna? Alltså det var typ, du är från en glad miljö till en skräckhistoria. Exakt så hände det. Jag kommer in där, vi sätter oss i soffan. Och då börjar han prata om hångel. Och jag bara, okej. Så att jag tänker så här, okej, vad har hänt? Och jag tänker så här, jag måste spela med spelet. Jag tänkte så här, okej, han börjar fråga om hångel mycket, om jag kan hångla. Och då tänkte jag, okej, så här, nu sitter jag i enskild avdelning. Vi har absolut kameror, men ingen har koll på dem. Vi har bara vikarier. Och då så tänker jag så här, okej, vad händer? Så tänker jag så här, om han kan vända sig så snabbt på det, tänk om han blir aggressiv. Så att jag spelade lite med, så här, ja, jag kan hångla, sa jag till han då. Han bara, ja, men visa det. Och jag bara, är du seriös att jag ska visa att jag kan hångla? Och då fortsätter han och pressa och pressa. Och jag kände så här, jag kommer inte någonstans. Jag kan inte öppna en enda dörr. Jag är ensam med honom. Jag har inga ordinarie personer jag kan säga till om. Så att egentligen så sitter jag ju där, men han har ju maktmissbruken över mig. Så att jag tänker så här, ja, då får jag väl spela spelet, ett försiktigt spel med honom. Typ så här, ja, jag kan hångla. Och så han bara visar det. Så jag bara, nej men, vad ska jag visa det för? Så han bara, ja men visa det på en kudde. Så jag bara, du är seriös, mannen. Så han bara, ja. Så jag bara, okej. Okay. Så jag hånglade på en kudde. Han bara, ja, men du är jätteduktig. Och jag bara, tack. Eller vad ska jag säga liksom, tänkte jag. Och då så började han prata mer om att han har legat med 24-åringar, att han är i sängen jättelänge och hur han pratar om kroppar, och han gillade bröst och hit och dit. Och jag var så här, jag sitter så och jag tänker så här, hjälp. Och hjälp. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan inte gå ut. Jag kan inte kolla på personal. Det finns ju ingen. Inga ungdomar är med mig. Jag är bara med mig själv. Och då så tänkte jag, nej, jag har ingen aning vad jag ska göra. Så att jag tänkte så här, okej, det finns kameror. Det var jag tydlig med, att okej, det finns kameror, men jag vill inte att han ska se att jag vet att det fanns kameror där. Så att jag då gick in i hans lilla spel lite, för att jag var rädd, helt ärligt. Jag tänkte, okej, men jag låtsas med lite, så kanske han lämnar mig i fred sen. Och då så, han håller ju på och sa fortfarande att han gillar att tjejer suger, gillar stora läppar, och jag bara, Och du vet, jag sitter väldigt tyst i början. Jag vet inte vad jag ska säga till det. Men sen så har vi ju röktid. Så att jag tänkte, okej, nu har vi ju röktid. Och då brukar man byta personal. Så tänkte jag, oh my god, så skönt. Jag kan slippa han nu. Men så kommer den in med ciggen. Och vem är det? Jo, det är han. Och jag tänkte, ja. Men då får jag ju röka med han ute på rastgården. Och när jag röker ut på rastgården så går allt som normalt igen. Han pratar som ingenting har hänt. Och jag sitter där och är stressad inombords. Jag vill bara därifrån och jag kan inte gå. Och då så säger han till mig, kom i rastgården. Närmar honom. Och jag bara, nej men jag ska bara röka klart. Vänta lite. Så han bara, ja men nu har du rökt klart. Kom lite närmare mig. Och jag bara, Typ så har jag ju rökt klart en cig. Det tar ju inte jättelång tid. Så gick jag ju närmare honom och så gick han närmare mig också. Så vi var liksom, ja, 2 centimeter ifrån varandra. Mitt emot. Och då så vill jag ha en börja hångla med mina läppar. Och då jag tänker så här, okej, jag stänger mina läppar med han. Alltså han grovhånglar ju. Som att jag har öppna läppar. Och då så håller han på kanske 4 sekunder. För att sen så börjar han gå ner till min bröst med handen och min rumpa. Och där fick jag spel. Så jag då tog min hand och backade från han från mig. Och jag bara, nej, vänta här, någon kan se. Jag spelade det spelet. Så jag bara, någon kan se, du kan inte göra det nu. Och la 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 la. Han bara, ja men det är lugnt, du har jättebra läppar. Det är lite till bara. Och jag bara, nej, någon kan se. Jag vill inte, snälla, typ så. Han bara, ja men, nej, men vi har tid. Och jag bara, nej men vi är klara, men någon kan se, någon kanske kommer in. Alltså, det är ju inte bra. Du är personal. Du får ju sparken, liksom, sa jag till han. Så han bara, ja men okej. Så då gick vi in. Och där började det på riktigt spåra ut. Vi går in från ciggen. Och då sätter vi oss en soffa. Och jag ska kolla på tv. Och då säger han, kan du inte ligga på mig? Och jag bara, ska jag ligga på dig? Nej. Jag bara, nej. Alltså, nej. Han bara, jo men du kan, du kan lägga huvudet på min armbåge. Och jag bara, jaha. Ja men, jo men, okej, tänkte jag. Så jag låg på huvudet på armbågen. Och där spelade spelet på riktigt. Han bara, ja. Jag ser typ att jag har stora bröst. Och jag var, ja, jag har bröst som en kvinna. Whatever, tänkte jag. Och då så säger han, jag är jätteduktig på att ta av BH-band på en hand. Jag bara, men så bra. Roligt, sa jag till han. Och han bara, vill du se att jag kan göra det? Jag bara, nej men det är lugnt, ingen fara. Så att jag ligger då på hans arm. Och då så känner jag min BH-band gå upp. Så han har tagit av den med ena handen. Han tagit en annan hand och knäppt upp min BH-band. Och jag får ju panik. Då tänkte jag, okej, nej. Jag är ju chock på riktigt där. Och han bara, men det är ingenting. Vadå då? Och så försöker jag få upp, knäppa upp till mitt BH-band igen. Men det gick ju inte så jättebra. Jag hade ju en tröja på mig. Så att han bara, ja men ta av den. Jag bara, va? Ska jag ta min tröja här? Så han bara, ja men jag kan hjälpa dig knäppa upp din BH. Knäppa din BH. Och jag bara, okej. Okay. Så jag tar ju upp min tröja. Och påpekar igen, det finns kameror där. Men han bryr sig inte. Så att jag tar ju upp min tröja. Och han ska knäppa min BH. Och jag bara, och då snabbt efter jag tar på min tröja. Och där så säger han, ja men kom, ligg på mitt bröst, ska vi kolla på film igen. Och då smekar han mina lår, då smekar han min rumpa. Och flera grejer säger han så här, jag skulle vilja gärna ta dig bak i bilen. Och vi ska ha sex på helgen. Och jag bara så här, ja, ja. Jag tror jag var chock. Jag bara frös. Och då så, det spårade ju mycket mer ut. Så rörde han innanför byxorna skulle han göra. Och då så satte jag mig lite stopp. Så då så flyttade jag mig till längst in på soffan. Och han var ju längst in på den andra sidan av soffan. Och jag kröp ihop som en myra. Jag, alltså du vet, som en liten rädd barn. Jag var bara rädd. Jag kröp ihop där och ville typ inte synas. Jag ville gå i det just då. Och då berättade han till mig, är du rädd? Jag bara, nej, jag är inte jätterädd. Han bara, men varför är du där? Jag bara, nej men jag vill vara det. Jag känner mig bekväm där. Och då så tänkte jag så här, i mitt huvud flera gånger, vad ska jag göra? Jag har inget att göra.
Och de här känslorna och tankarna då, när det har gått till den här nivån, kan du berätta om, ja, men det när du kryper ihop, om du går in lite djupare i det här när du frös till och så?
Ja, när jag kröp ihop där kände jag så här, jag är som ett litet barn som har blivit ensam, helt lämnad och ingen kan hjälpa mig. Jag känner mig jättemaktlös. Jag kan inte säga nej. Han har ändå fortfarande, han kan säga vi går ut. Han kan säga, ja du får inte gå härifrån. För det kan jag inte. Han kan få vara på mig för att ingen annan kommer kolla. För vi har vikarier och ersättare. Ingen annan kommer komma in. Så att jag kände mig helt isolerad i mina egna känslor. Jag kände, ja men du kanske slut nu. Ja ja, vad ska hända nu tänkte jag med mig själv. Vad händer nu? Vad är det som han kan hända? Ja, om jag säger nej, han kanske slår mig. Vem vet tänkte jag. Så att mina innersta känslor var att jag var tom, helt ärligt.
Hur går det här vidare sen då när du är där ihopkurad och med alla de här känslorna och rädslorna och allting? Hur fortsätter det här sen?
Nej, det slutar inte det. Det blir ju bara värre och värre och värre. Och då så sätter jag mig i ihopklippen och då säger han, vi ska ut igen. Och jag bara, varför? Jag har inte rökt tid. Så han bara, jo men vi går ut. Och jag bara, men vi kan väl sitta här inne, sa jag. Och då sa han, men nej, vi går ut, jag vill säga någonting. Och då så säger han, varför? Vi har inte röktider, så då brukar jag inte vara ute, det är ju kallt. Då var det liksom, det var inte jättevarm årstid. Så jag bara, nej, jag vill inte gå ut. Och då säger han, men jo, vi går ut, jag vill säga någonting till dig. Jag bara, vad är det du vill säga? Du kan säga det här inne. Och då så säger han, ja men du tog upp din tröja så hade du väldigt fina bröst. Och jag bara, min blick bara glodde in i hans själ, tänkte jag, va? Och då sa jag, ja, okej. Okay. Det var exakt det jag svarade till. Han bara, ja, men jag vill känna på dem. Ja, okej. Okay. Så att du vill gå ut på en rastgård och känna på mina bröst. Mm. Så då gick vi ut. Och då hade jag ju en tröja på mig. Och vi står ju då vid trappen. Han är högst upp och jag är längst ner. Så han är ju liksom lite längre än mig då. Och då så sa han, ta av dig tröjan. Mm. Och då säger jag så här, nej, inte, jag bara, ingen bra idé. Och då fortsätter spela så här, ja men någon kan komma in, någon kanske ser oss, alltså allt kan hända. Jag kanske, alltså tänker att folk kanske tror jag gör något eller du gör något. Det är väl inte bättre att vi bara går in och är som normalt. Så han bara, nej men ta upp din tröja. Jag bara, ja. Jag kände så här, ja, han lyssnar inte. Han är i sin bubbla och jag vet inte vad jag ska göra. Så då tar jag upp min tröja. Och då så går han in med händerna med på BH:n och tog upp faktiskt BH:n där efter och rör mina bröst. Ungefär 4 minuter och jag står där jättestel. Alltså jag är så stel Så att jag vet inte vad jag ska göra där. Han lyssnar inte på mig. Han bryr sig inte. Jag kan inte göra någonting i den situationen. Så att jag är så stressad. Jag typ egentligen börja gråta i den situationen. Men jag tänkte så här, nej, håll dig stark. Du brukar vara positiv. Så att jag är stark där. Hon håller på i 4 minuter. Och sen till slut, jag bara så här, nej, men nu räcker det. Någon kan faktiskt komma in. Snälla, sluta. Jag vill inte mer alltså. Men då går vi in igen. Och då är jag bara, ja, men det gör vi. Vi går verkligen in, sa jag. Och så sätter vi oss på soffan igen. Och då så börjar han säga så här, ja, du är så glad. Du gillar ju, vad heter det? Du är så sprallig som person. Jag har alltid gillat det från början. Och jag bara, va? Till den mannen. Och han bara, ja, alltså du har jättemycket energi. Det syns och hörs. Du har alltid bjudit på dig själv. Du har mycket respekt. Så jag har dragit dig jättemycket. Och då så säger jag så här, du har ju fru och barn. Och då sa jag till han, jag bara, du har ju fru och barn. Mannen, sa jag till han. Och då så han bara, ja, men det är ju ingen fara. Jag har jobbat här 30 år. Och då så faktiskt ställer jag den här frågan. Har du gjort så här med andra? Så, och då leker han cool och bara, vem vet? Och då känner jag mig så här, ja. Min känsla sa, han har gjort det här innan. Och då tänker jag så här, det snurrar i mina tankar. Okej, men du har gjort så. Och nu ser du att du vill jättegärna ha mig. Och då säger jag att han har jobbat i helgen på fredag. Så att vi ska då på utflykt och då vill han ha sex i bilen. Och där sa jag ingenting faktiskt. Jag sa faktiskt inte ett enda ord. Och då så sa jag, du sa jag ingenting. Det var tomt och det ekade. Så tomt var det. Inga ord hördes. Och då så berättade han att jag kan få se din fiffi. Och jag bara, och då svalde jag. Och jag bara, nej, det är lugnt. Ett lugnt röst. Vet, jag tänkte, okej, var lugn, var samlad, du är stark, tänkte jag. Så att jag bara, nej, han bara, ja, jag gillar lite hår på fiffin och jag har ändå sett att du har ju bytt om vid ditt rum och du har ju sett att jag har lite så här bra fiffi. Typ han förklarade det väldigt konstigt till mig och han bara, ja, men jag såg att du hade en fin röv när du bytte om till trosorna. Och jag bara, ja, men har du, då sa han, när såg du det? Och då sa han, ja, men jag har kollat på det. Och jag bara, okej, super. Och då så säger han, ja, kan jag inte bara ta min hand på din lår? Och jag bara, då säger jag, jag vet, ja, jag bara helt målsöst. Så han tar handen på låren och då ska han in för byxorna. Och där sätter jag stopp. Jag bara, nej, jag bara, rör mig inte nu, det räcker, jag vill inte. Då blir han lite mer så här, nej, varför vill du inte? Vi har ju varit här i 4 timmar. Och jag bara, kanske därför. Men då så tänkte jag, okej, nu slutar han. Äntligen. Men nej, det tog 5 minuter så började han få stånd, ser jag. Så att jag ser ju då att han sitter ju med öppna ben med sin kuk uppe. Och mina blickar går överallt, jag vet inte vad jag ska kolla. Och då så säger han så här, jag är jättehård nu. Och jag bara, Och då så säger han, vill du känna? Och jag bara, absolut inte, sa jag då. Han bara, jo. Och då tar han min hand mot min hand och rycker min hand till hans penis. Och då så rycker jag från den direkt när han har lagt den där. Och jag bara, jag gillar inte att röra på kukan. Jag vill inte. Då skakar jag. Där och då skakar jag. Och jag bara, nej, jag vill inte. Och då så går jag faktiskt in till mitt rum och typ, men jag ska bara byta om. För då blev jag, där blev jag, okej, nu går vi över gränsen. Vad ska jag göra? Så då så säger jag till han, jag vill ringa min pappa. Och då måste han gå ut, för när man är samtal med sina föräldrar så får inte personalen vara där. Så att jag ska ju ringa min pappa då. Så han kom ju in då med telefonen. Och då säger han till mig innan. Så här, han bara, du berättar ingenting till din pappa. Jag bara, okej. Han bara, jag kommer vara här inne och lyssna. Och jag bara, du får ju inte vara här inne, sa jag till mannen. Och då så sa han, jo, jag är ordinarie. Och jag bara, men du får ju inte. Han bara, jo, men du har VE. Och jag kan, då började han bli lite hotfull. Och då sa han, ja, men jag kan ju säga att du var bara strulig och började slåss och liksom sådana grejer. Då måste jag vara här inne. Jag bara, okej, men då får du vara i vardagsrummet. Och han bara, jag ska vara i vardagsrummet. Och jag kommer lyssna på din pappas samtal. Om du nämner någonting så kommer det inte bli bra för dig eller mig. Och jag tänkte, ja, jag ska inte nämna. Så jag ringer min pappa då och ska låtsas vara glad i den situationen. När han är då i vardagsrummet, när jag är i rummet. Och så här tänker jag, i mitt huvud. Det är ju, pappas värsta mardröm är ju att höra sin dotter bli förgripen i sitt egna hem som hon bor på. Man tänker så här, okej, hon blir lämnad där inne för trygghet och detta händer med personalen. Det är ju en pappas värsta mardröm. Så att jag tänkte, jag vill inte oroa min pappa heller där. Så att jag säger ju inte och låtsas vara glad, vi pratar som ingenting har hänt. Och då så säger jag till pappa, ja, puss puss, vi hörs imorgon. Och jag lägger på och han bara, duktig jobbat. Jag bara, tack så mycket. Så går vi vidare med det. Och han kom in igen. Och jag kände så här. Mitt liv kommer ju ta nästan slut om inte du går härifrån. Alltså vad gör du? Så han kommer tillbaka och då är jag lite mer på alerten. Jag vill inte vara mer lugn. Så att jag liksom, så här, nej jag vill sitta här. Jag är lite mer så här strängare. Och då fortsätter han. Då var mer ödmjuk. Och han bara, vill du ha godis? Vill du ha glass mer? Och han bara, ja men om du vill ha det så får du väl prata fint med mig. Och jag bara så här, snälla kan jag få godis? Och jag ska prata fint med dig då. Så han mutar ju mig med sådana grejer. Och han bara, ja om du vill röka den här ciggen så ska ju du vara med bättre med tonen. För de har ju sådana regler, man ska prata fint och sådana. Så jag bara, ja. Och då hämtar han ju godis och glass och sådana grejer. Och då så vet du, var det också fika. Så att en annan personal kommer ju in innan han har kommit in. Och han springer dit. Alltså, jag har aldrig sett en man springa så snabbt utom ett alarm. Han springer dit och bara, hur går det? Hon vill inte ha någon annan här inne har jag ju sagt. Och då får jag reda på, han har ju sagt att jag inte vill ha någon annan där inne utom honom. Men det har jag inte sagt. Och tänk så här, jag får inte ens prata med någon som vill komma med fika. Utan han kommer dit och bara, ja men vi har jätteroligt, säger han till den andra personalen, vikarien då. Vi har jätteroligt, vi ska nu nyss äta glass tillsammans och sådana grejer. Och jag står där i mitten och bara, ja vi har jätteroligt. Och då kände jag så här, jag har inte ens möjlighet att prata med en personal i en minut innan han kommer. Jag är fast på riktigt i den här fällan. Och då så kommer han och vi äter. Mycket mer händer inte det. Han fortsätter prata om han vill ha mig i bakbilen. Att han gillar mig jättemycket. Att han skulle ta mig på resor och grejer. Och jag bara lyssnar till slut. Jag svarar inte. Alltså jag hamnar ju i en sån här loop. Och så blir det ju kväll. Till slut. Jag har aldrig längtat till den kvällen så länge som jag har längtat nu. Till den här kvällen. Och då, innan jag ska precis gå och lägga mig. Så säger han i slutet av samtalet, du hade jättefina bröst, vi ses på fredag för då vet du vad som kommer hända. Och jag bara, ja, det är mina ord, det sista orden, sa han, ja, innan han går ut. Och där på natten tänkte jag mycket. Så att jag sitter där i sängen och det, tankarna snurrar ju, såklart. Men jag känner så här, jag ska inte låta han här ta över mig. Exakt så tänkte jag. Ska han göra detta och hota mig att jag inte ska få prata med min ena pappa om sånt här? Aldrig, tänkte jag. Men sen gick det så här, nej, ingen kommer tro mig. Alltså tankarna gick så och så och så. Men till slut så hamnade jag kommer berätta det här. Jag ska inte låta den här mannen ta över mitt liv. Jag ska inte brytas ner. Jag är inte sån person. Jag är starkare. Så att jag bestämmer mig på morgonen. Vet du vad? Jag ska berätta det till personalen. Så att jag sover ju inte jätteskönt på natten. Men jag sover. Sen blir det ju nästa morgon. Och då är jag ute på avdelningen. På dagtid får jag vara ute. Så att jag kommer ut från dörrarna. Och kommer in på hela avdelningen där alla är samlade. Och jag lovar dig. Personalen såg. Vad är det med henne? Alltså jag var som en yrhörna. Jag var stressad, alltså man såg på mig något är fel. Och de här känner ju mig väldigt väl. Och de bara kollar på mig. De bara, mår du bra? Jag bara, ja. Du vet så här. Och jag är helt, helt förvirrad. Och det är slut. Jag bara, jag kommer gå sönder om jag inte berättar till någon. Och då så tur väl så jobbade en personal som jag gillade. Som jobbade i hans team. Och då så, vet du vad, jag tänkte, jag måste berätta det. Men jag var så orolig att det inte finns kameror. Att det inte syns på kameran eller att han tog bort dem. Så att det var ju en stress att ingen kommer tro mig. Alla kommer vara emot mig. Ingen kommer vilja prata med mig igen. Så att jag tar ju in den här tjejpersonalen och bara förklarar så här. Ja, finns, om man står där, syns kameran då. Så att jag förklarar alla situationer som hände med honom. Men jag sa inte att det har hänt någonting. Jag sa bara, syns kameran om man är där. Och hon bara, ja. Så allt som vi var syndes på kameran. Och då sa hon, vad har hänt? Och jag bara, nej men inget. Så hon bara, har du tagit in något på av det du inte får göra? Jag bara, nej det är inget. Du, jag tror inte du kommer förstå vad jag kommer säga. Hon bara, men du verkar se väldigt förstörd ut i ansiktet just nu. Är det något du bär på? Och när hon säger det, jag bara brastar och berättar. Jag bara så här, ja, det här hände med den här mannen och detta. Och jag vet att ni, jag sa också så här, jag vet att ni inte kommer tro mig. Han har jobbat här i 30 år. Och de har inte sett enda tecken. Och hon, när hon hör situationen, och jag är ju punktlig till henne av allt som har hänt. Och till slut när hon berättar jag namnet. Och hon tappar ju hakan. Och säger så här. Vad har hänt den här natten? Är det så? Jag bara, ja. Och hon ser på mig. Och då så sa jag till henne, berätta inte det här till någon. Jag vill inte du berättar till någon. För jag känner mig så här, typ skuldaktig. Och känner jag så här, ingen kommer tro mig. Jag kommer få emot mig alla. Ingen kommer vilja vara med på avdelningen. Alla kommer tro att jag ljuger. Du vet, det är väldigt vanligt i sådana avdelningar att folk ljuger om sådana grejer. Så att då tänkte jag också, ja, de kommer tro att jag ljuger. Ingen kommer vilja vara med mig. De som jag brukar vara med kommer ignorera mig. Så, och sådana grejer. Såklart personal ignorerar en om man ljuger om sådana grejer. Men så säger hon, jag kommer inte berätta till någon. Och då så skrattar jag. Hej. Och du vet, jag blir ju mer positiv. Men jag skrattar ju som en fasad egentligen. Men jag då, efter jag berättat detta, känns ju jätteskönt. Jag kände att jag bär inte detta själv och det är det man inte ska göra. Och jag kände mig lite stolt över jag faktiskt att jag berättade dagen efter direkt. Jag är sån som jag bara, ja men okej, då har vi löst detta. Jag vill inte tänka på det mer. Och jag är sprallig och inget hände under de här dagarna då, tills då fredag. Ena kvinnan då som jag berättade jobbar på fredagen. Och då så vet jag att jag blir inkallad på ett möte på fredag på morgonen. Och då så säger chefen, ja du, vi vill prata med dig. Och då tänkte jag lite i början, ja men du kanske vill prata om mina föräldrar ska komma på besök. För det brukar göra så innan helg. Men då säger hon, nej det är inte det. Och då känner jag paniken inombords. Alltså den stora paniken, jag vill verkligen lägga mig som en isbjörn i ide och komma fram när allt är klart. Det var så känslan var. Och då så säger hon till mig, vi går in i ett rum, jag och cheferna, två cheferna då. Och då så, de är jätteallvarliga. Och jag har så mycket stress inombords, alltså om jag kunde liksom deran sett nästan, den nivån. Och hon bara, ja men vi har hört från detta personalen att du har sagt så och så om den här människan och detta namnet. Så du förklarar allt som jag sagt till den. Och då säger de, ja hon har ringt oss på torsdag kväll och sagt, hon klarar inte av att hålla det här, sa hon till oss. Och hon sa att det var akut och att hon vill inte att du ska utsättas. Hon bara, alltså hon bryr sig för mycket om dig. Och det här är inte okej. Och då sa de, är det sant? Kan du förklara med egna ord? Och där brast jag i tårar. Jag gick helt sönder. Jag bara sa, ni kommer inte tro mig. Snälla kolla kameran. Och jag var så, jag bara, snälla tro mig. Alltså typ att man ber om någonting. Verkligen, jag bara så här, snälla tro mig. Jag har ju inte ljugit. Snälla bara kolla kamerorna. Och jag förklarar situationen. Men då så hade jag väldigt bra chefer. Och de bara, ta det lugnt. Vi ser på dig. Och vi vet att du inte är som människa. De lugnar ner mig väldigt bra faktiskt. Det ska jag vara väldigt glad för. För att de sa så här, ta det lugnt. Vi tror på dig. Och vi kommer att kolla kamerorna. Ta det bara lugnt, andas, vi finns för dig. Och jag bara, ingen kommer tro på mig. Ni kommer bara gå från mig nu. De bara, absolut inte. Du är trygg hos oss och det här som har hänt är absolut inte okej. Och de var ju väldigt stöttande faktiskt till om början. Så att jag kände mig, wow, det här var så skönt. Jag trodde inte detta egentligen. För att de brukar vara lite mer strängare. Men på såna här case brukar de inte bry sig på. Men på riktigt så gjorde de det. Jag tänkte, de kommer inte bry sig om såna här. De säger att vi ljuger. Men jag hade helt fel. De var verkligen stöttande. Så de sa så här, vi ska kolla kameran eftermiddag på fredagen. Men, då har vi ett män till. Mannen kommer då på fredagen och jobbar på eftermiddagen. Och han får egentligen inte komma in, men han lyckas komma in på avdelningen. Och jag är då i vardagsrummet, en stark man, jag är i vardagsrummet. Han kommer ut från dörrarna vid sina möten med personalen. Och knäpper till med fingrarna. Du, vi ska prata. Och jag sväljer ju. Så. Och då så alla vet vad som hänt. Så att två kvinnliga personaler som jobbar i hans team jobbade den dag också. De bara, ta det lugnt. En kommer följa med så att han inte ser. Alltså de ger mig blickar. Och andra kollar kamerorna hela tiden. Så att jag följer ju med in. Och vi sätter oss. Och ja, då. Alltså jag tänkte, nu svimmar jag. Det var den nivån. Jag svimmar på plats. Han har fått reda på att jag har berättat. Han är här. Vad mer kan gå fel, tänkte jag. Och sätter han sig och säger, jag ser att du har ångest. Och jag bara, Han bara, ja, du verkar må dåligt. Och jag bara, Ja. Vad ska jag säga mer? Jag är helt tyst. Alltså helt tyst. Och då säger han så här, du ska veta om du anmäler mig så kommer du få ett helvete. Jag ska göra ett helvete för dig. Och då så säger jag att han faktiskt där och då, jag vill gå. Så jag gick. Men så tur väl så var det en person som hörde det. För hon var ju andra sidan. Så att han inte ser att hon var det. Och de andra har ju kollat kameran. Så att jag går ju och bara, jag bara går. Jag kollar inte på någon. Jag bara går rakt ut till avdelningen, ut till rökrutan. Och då kommer ju de här andra tjejkvinnliga personalen och stöttar mig. Och då så sa de så här att, och då ringer precis därefter så ringer den högsta chefen på SIS-hemmet och säger, du ska in på inkallat möte. För han får egentligen inte komma in. Där har jag inte missförstånd med personalen och cheferna. Han skulle egentligen bli sparkad där och då. Men han kommer in och har det samtalet som han inte får göra. Så att när han kommer in på det, kontoret.
Vad är det för möte, sa du? Då är det ett nytt möte.
Ja, det är ett nytt möte då. Om det har kommit en anmälan. För att SIS-personalen har anmält detta till högsta chefen på SIS. Och när det är anmält så går de vidare med detta och avstänger personen direkt. Och han råkar ju komma in innan han blir avstängd. Och det var ju jättefel. Han kommer in, chefen ringer honom och säger kom upp på möte. Och därefter så går han. Och efter det ser jag aldrig honom mer. Jag var väldigt lättad. Jag kom ut i en situation och jag tänkte så här, det här känns bra. Han ska inte kunna utsätta andra så här. Jag har ju, om han har jobbat i 30 år, såklart han är utsatt. Och jag kände, okej, jag har stoppat detta nu. Jag ska vara glad för mig själv. Och jag var jätteglad. Jag kände mig att jag kunde stå upp för mig själv. Jag hade liksom mina fötter. Jag kände att jag ska inte bryta ner av han. Och jag gjorde inte det där och då. Men efterhand kommer ju känslorna ju. Efter när man är i en sån loop. Så att polisförhör blir det ju. Men det blir faktiskt lite senare. 2 veckor senare. Så att under de 2 veckorna. Så blir inte jag den glada människan under den tiden då. Och jag sitter då jättemycket i mitt rum. Och det är jätteovanligt med mig då. Jag är jätteenergisk, jag är jättepratglad. Jag älskar att ta plats, jag älskar att vara... Alltså jag syns och hörs. Och tänk att en människa stänger in sig som är så. Och då så känner jag så här... Jag vet inte, jag vill bara vara här och inte synas. Så var det. Och jag ville bara flytta härifrån, tänkte jag, och såna grejer. Men så tyvärr så hade jag ju mina förstånd. De stöttade mig så mycket. De pratade mycket positivt med mig. Jag fick åka ut med utresor. De var alltid där för mig. Så att jag kom faktiskt upp på banan väldigt snabbt på grund av mina personal. Men sen så hade vi ju polisförhör. Och då berättade jag allt igen.
Hur agerade de på det?
Såklart. De hängde ju utanför arbetet. De har ju varit gamla kollegor. Så när det kom fram till de här, de var ju mållösa. Alltså de kunde ju inte tro det. De bara, har vi missat detta? Hur kunde vi missa att en som har jobbat 30 år, att han har gjort så här? Hur? De var så här, okej, de har gjort det mot den här ungdomen. Vad har de gjort med dem till IKI-banor? Alltså många personaler mådde den tiden också dåligt. Den tjejpersonen som jag berättade också då till, hon mådde extremt dåligt för min skull. Hon tänkte, hur kunde ens detta gå till? Det ska vara omöjligt på ett SIS-hem att en personal angriper sig på en ungdom. Och ingen annan såg, tänkte de. Hur kunde ingen annan se det här? Så tänkte de, kollar de aldrig kamerorna? Vad hände? Vilka jobbade? Tänkte de. Hur kunde detta gå till? Tänkte de. Men då så hade jag ju polisförhör. Och när de såg ju att allt stämde jag sa på kamerorna. De blev arga. Där, det kom arg, chock, alla känslor kunde säga det. Efter där så var det väldigt lugnt faktiskt. Det tog väldigt lång tid och jag kom upp på banan igen. Jag blev den glada och spralliga för att de var väldigt stöttande den tiden. Men så flyttade jag faktiskt därifrån. Jag bodde där i 6 månader. Så flyttade jag därifrån och det tog kanske 6 månader till efter det. Tills det blev rättegång. Och då bodde jag inte kvar där. När jag fick rättegången så hade ju han polis för. Och då får vi ju reda på lite så här att han är frubarn ju. Hans fru har ju skilt sig från honom. Och barnen har ingen kontakt med honom längre i polisföraren får jag reda på. Efter att han har blivit avstängd på grund av detta. För frun får ju tag på detta. Så han skiljer sig, eller hon skiljer sig från honom, kastar ut från huset. Barnen vill inte ha något att göra. Och det blir rättegång. Och han blev dömd till fängelse. Och jag fick skadestånd.
Hur kändes det?
En stor lättnad. Jag mådde väldigt bra faktiskt. Efter där jag kände jag gjorde någonting. Jag gjorde skillnad. Han knäckte inte mig. Tänkte jag. Han knäckte inte mig. Det är jag som knäckte han just nu. Han har ingenting kvar. Jag har kvar mitt liv. Och jag kände mig stolt över mig själv. Men så lärde jag mig sätta mig i gränser. Absolut. Men jag mådde väldigt extremt bra. Jag började ta hand om mig själv mycket mer då.
Och skulle du säga att du har behövt bearbeta den här händelsen på något sätt? Alltså både den tiden precis efter men kanske även flera år efter eller en tid efter?
Jag hade så stöttande personal också efter jag bodde där så att jag bearbetade under det. För det tog 1 år innan jag fick rättegången. Så att under den tiden har jag bearbetat. Jag hade många känslor om att jag vill inte förstöra hans familj. Han har liksom barn och fru. Jag var så här, men jag har gått så långt. Och sen så sa de också många gånger, det är inte ditt fel, det är hans fel. Och då matade de in i mitt huvud. De sa, du är inte ditt fel, du är bäst. Du kan inte tro att det är ditt fel, för det är det inte. Och där blev det ett långt tag på 1 år. Men jag blev faktiskt, efter rättegången så var jag bearbetad klart.
Men hur skulle du säga att du mår och hur lever du idag?
Jag är mycket starkare än nu. Jag förstår mig själv mycket bättre. Jag vet i alla fall att jag klarade det. Och jag klarade det. Jag är mer självgående och mer hälsosam. Jag bryr mig om allt nu runt om mitt liv. Att allt ska vara bra. Och jag kan säga då att det har ju förändrat mig att jag är mycket mer försiktig med. Absolut. Den fronten är jag mycket försiktig med. Jag är liksom, har mina mycket mer gränser. För att det har ju ändå lagt lite på männen. Att jag inte är lika närgången som till normala dejter. Då är jag lite mer tillbakadragen. Absolut, det har också förändrat mig. Och jag läser av situationen på ett helt annat sätt nu. Det betyder att jag inte är rädd längre på samma sätt som innan. Och jag prioriterar mig mycket mer själv just nu. Och jag ser upp till mig på ett annat sätt, mycket mer positivt skulle jag säga. Och jag mår väldigt bra idag och är väldigt bra i plats i mitt liv. Det jag vill nå ut till med min historia till andra är att du ska inte känna dig själv och att du tror på dig själv. Ibland tvivlar du på alla och det snurrar ditt huvud, men det viktigaste är rättvisan kommer till slut. Så att våga anmäl, våga gör det. Om du vet sanningen och det är det viktigaste och rättvisan kommer alltid komma till slut. Du vet vad som hänt, rättvisan kanske inte kommer nu, men det kommer alltid. Vad än som händer. Alltså fortsätt röra dig, gå igenom det, välj att leva. Även på de värsta dagarna, för livet är värt att leva.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av